En podcast från Aftonbladet Ledare.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Nu stoppar vi sossarnas orättvisa tonårsutvisningar, skriver Ebba Busch på sin Instagram. Det var en kanske lite omskrivning av historien, eller Jonna?
Det kan man väl säga. Ja. Det här har ju verkligen blivit en fråga som blivit en game changer under våren för regeringen. Och tidigare regeringen gör nu allt för att rädda sig kvar här på slutspurten. Så att det är väl lite typiskt Ebba Busch att försöka skriva om historien på det här viset.
Ja,
jag vet inte om det funkar.
Det finns ju något intressant i att nu vill hon inte alls kännas vid de här tonårsutvisningarna. Vad beror det på, Anders?
Nej, men jag tycker det är bra att hon stoppade dem. Jag tyckte de var dåliga. Så det var, jag tyckte det var en bra idé. Sen så är det ju roligt där med sossarnas hit och sossarnas dit. Man brukar ju skoja om att borgerlig politik egentligen bara handlar om att skylla ifrån sig på sossarna. Alltså det är sossarnas fel. Det trycks ju upp så här koppar som det står det är sossarnas fel på som man kan köpa och så. Så det blir lite roligt. Alltså det, rent i sak så är det ju flera beslut som har fattats som har lett fram till tonårsutvisning. Och det första av de besluten, det fattades ju under Löfven om uppehållstillstånd. Sen fattades ju ett beslut av henne 2023 om det här med ömmande skäl av Ebba Busch. Som ju är liksom den direkt utlösande faktorn till att det här händer. Och sen har ju Ebba Busch röstat ner oppositionens försök att stoppa det här.
Mm.
Så att historien är ju naturligtvis inte sann i någon slags meningsfull mening av ordet sann. Liksom. Men sossarna var ju inblandade och det var ju Ebba Busch också. Så att säga. Så att det här är väl en sån klassiskt, liksom, som att säga, det är desinformation liksom. Men det bygger väl på någon sorts idé om att alla nätroll ska förstärka det här så att folk ska tänka att sanningen ligger nog någonstans mitt emellan. Liksom.
Mm. Är det inte lite ragebait också?
Ragebait vet jag inte. Det är lite ragebait tror jag för att hon vet att folk blir arga.
Ja.
Men jag skulle säga att det här är, om man ska använda ett utrikiskt ord, så skulle jag säga att det här är gaslighting. Det här är pure gaslighting, precis som det är när det är som värst. Att liksom, dina ögon ser saker, dina öron hör saker, men du ska inte tro det, du ska tro mig istället.
Det är sossarnas orättvisa tonårsutvisningar.
Så det är en slags gaslighting från regeringen. Det är ett problem att vice statsministern beter sig som liksom Trumps presssekreterare. För det är väl den närmsta jämförelse man kan ha det här. Det är ju liksom Trumps presssekreterare som säger att du har fakta, men jag har alternativa fakta och de är något helt annat. Alltså det här är precis samma retorik. Liksom. Alla vet att hon ljuger, hon vet att hon ljuger. Alla som läser det vet att hon ljuger, alla journalister vet att hon ljuger. Ingen kommer göra något åt det. Mm. Och de här 1000 arga nätrollen kommer att säga att hon har rätt.
Mm. Men det är ju inte bara hon som kör den här taktiken. Även till exempel Johan Forssell, migrationsministern, har ju sagt att den tidigare då, eller den nuvarande fortfarande lagstiftningen, inte känns bra i hjärtat. Men han har ju tidigare bedrivit den här. Och liksom,
han har ju,
ja.
Och det är rätt mycket hård migrationspolitik kvar som inte heller borde kännas så bra.
Men sen kan man också testa så här, det här gänget som nu påstår att det är sossarnas fel saker har lett Sverige snart 4 år.
Mm.
Hade de varit mot det, hade de ju ändrat det på 4 år.
Mm.
Vilket ju alltså innebär att hela den här retoriken är ju bara bluff från början till slut. Och jag är så fascinerad över att media på något sätt accepterar det här. När man läser kommentarer och så om det här, då accepterar man på något sätt utgångspunkt. De här kan komma undan med och sanningen ligger någonstans mitt emellan och hejsan svejsan. Och jag får liksom känslan av att liksom man förväntar sig av dem att inte tala sanning. Så att när de talar inte sanning på en ny grej så blir man inte förvånad. Då blir det på något sätt, ja, de gör som de brukar göra. Liksom.
Mm.
Alltså, gå tillbaka 20 år i tiden, ministrar fick avgå för att de ljög.
Ja, men sen är det ju inte så att det bara är bra med att man ändrar sig nu kring det här. Det är fortfarande ett problem att man bara flyttar fram åldersgränser från 18 till 21 år.
Precis.
Så att människor då som har precis tagit studenten och kanske börjat jobba här men fortfarande har sin familj och vänner och allting hela sina liv. De riskerar ju fortfarande att åka ut vid 21 istället för 18. Så att det är ju verkligen att bara skjuta upp problemet och få det låta som att vad vi har gjort en bra sak. Men för många unga människor är det det är inte löst än, deras framtid.
Den stora grejen med detta, det är väl att det lönar sig inte längre att vara för restriktiv eller stram migrationspolitik.
Mm.
Alltså det är väl det stora med detta. Att liksom, det här gänget som sitter nu, de har gått till val på att ha en väldigt, väldigt hård migrationspolitik. Brutal skulle många säga. Och det har de kört fram till nu. Nu körde det i väggen. Nu tröttnade svenska folket. Nu har ni liksom gått för långt. Det här var inte vad man röstade på. Och det här har man ju hört många borgerliga debattörer också säga. Att liksom, de vill ha ordning och reda. De vill inte ha liksom statligt sanktionerad rasism. Liksom. Och så fick de det. Och då blev de skitsura. Och nu har de lackat ur. Liksom. Mm. Och någonstans så tror jag att det kanske var... Det här är som symbolen för att den politiken körde i väggen. Och jag börjar undra om inte nästa man till rakning här är kriminalpolitiken. Mm. Alltså när börjar man ställa samma krav på kriminalpolitiken? Den har också gått spårat ur. Vi ska låsa in 13-åringar. Mm. Målar liksom tecknade figurer på väggarna för att 13-åringarna ska känna igen sig i fängelset. Liksom. Jag tror att nästa borde vara kriminalpolitiken.
Snart kommer Ebba Busch och säger, nu stoppar vi sossarnas orättvisa kriminalpolitik.
Ja, men jag tror också att det här med arbetskraftsinvandringen inte heller är färdigt än. Alltså, där finns det ju så mycket kritik även från borgerliga led i landet, att människor som jobbar med då inte längre når upp till de här lönekraven inte får vara kvar då. Nu har man gjort några undantag inom vissa bristyrken, tror jag, undersköterskor och vårdbiträden. Men det där är ju så mycket större problem också. Så att jag tror att nu har fokus varit väldigt mycket på de här ungdomarna, för det är ju så, ja, det når verkligen in i människors hjärtan på ett annat sätt. Men arbetskraftsinvandringen är också helt absurd.
Verkligen.
Med de här höga kraven.
Och sen tänker jag på det här med argumentet som Johan Forssell har då, att han har ett hjärta och att det här då skulle skära i det här hjärtat. Den retoriken tror jag faktiskt de flesta människor inte tror på. Jag tror att de flesta tänker att det här är ett cyniskt politiskt spel. De inser att de har fått opinionen emot sig. Nu gör de minsta möjliga för att liksom trassla sig ur den här politiska problematiken. Det är en slags fördröjningsstrid liksom mot en opinion som håller på och vänder. Jag tycker den politiska erfarenheten är att den typen av fördröjningsstrider brukar leda till att man förlorar val. Mm. Att man liksom dras kicking and screaming in till en politik man egentligen inte tycker. Men som opinionen har vänt, man är tvungen att göra det här. Liksom, men man gör det under galgen. Det brukar inte vara vinnarfrågor. Och jag tänker att det är lite samma sak med momssänkningen. Egentligen vill de ju sänka skatten för de pengarna, andra skatter för rika människor än momssänkningen. Jag tänker att det är samma sak med sänkningen av kollektivtrafiken. Mm. Alltså, jag tror att det finns på något sätt... Regeringen vill egentligen inte göra detta, för regeringen vill egentligen driva en hård högerpolitik.
Mm.
Och så kan de inte det. Liksom. Och så nu försöker de så gott de kan. Liksom.
Är det Ebba Busch som har börjat få en loser-mentalitet, Jonna?
Absolut. Alltså, hon gick ut i Aftonbladet och sa att liksom, det var ett uppenbart problem med den politik höger eller regeringen bedriver för att till exempel locka kvinnor.
Mm.
Så att hon kändes ju väldigt i försvarsställning eller nästan loserställning.
Ja.
Så det är klart att det är ett problem. Men jag måste bara säga det här med också med kollektivtrafiken som inte diskuterats så mycket, men som jag tycker är obehagligt också i den retoriken från regeringen, är varför man sänker då på månadskort, för att det framförallt ska gynna då de som jobbar och studerar. Alltså man delar hela tiden upp människor i A- och B-lag. Mm. Och det
inte är lata någonting... människor som bara ligger på soffan.
Nej, de arbetslösa inte... eller sjukskrivna och så vidare.
Mm.
Inte ens föräldralediga. Alltså det är någonting där som också är människosynen som i alla fall jag är dödstrött på att höra.
Mm. Då när man väl har börjat tänka på det så ser man det ju överallt också i sådana där grejer.
Exakt.
Ja, och jag tänker också precis som Jonna säger. Jag tror folk är trötta på det här nu. Man har sett det gänget på tv i 4 år. Man vill inte se det. Man vill inte se dem mer. Det räcker nu med det här. Och jag tror heller inte att de kommer undan med det de gör nu.
Mm.
Det Ebba Busch gjorde i den artikeln. Och en sån här artikel kommer varje mandatperiod. Den kommer varje mandatperiod. Och jag tänkte faktiskt att Ebba Busch är först med den. Och det är starten på eftervalsdebatten. Nu börjar vi förklara här för människor varför förlorade vi valet.
Mm.
Och den artikeln kommer varje valperiod någonstans. Det brukar vara någon partiledare eller någon partisekreterare som går ut och förklarar det här är orsakerna till, och som jag ska komma tillbaka till efter valdagen, och som, när jag ska så här, skylla på någon annan för att vi förlorade.
Mm.
Och det hon gör nu i den här artikeln, och det är ganska skickligt, så säger hon ju det är SD och Moderaternas fel. Därför att SD vill ha ministerposter och Moderaterna har accepterat det. Och där förlorar vi valet, det är det hon säger.
Mm.
Och det är ju en eftervalsdebatt som hon sen kommer komma tillbaka till efter valet när de har gjort ett misslyckat val och säga
plantera
det är inte
idén.
Mitt fel, det är någon annans fel. Den här artikeln kommer varenda val.
Mm.
Så kommer liksom den här förtida eftervalsdebatten när folk har börjat se vart det blåser.
Mm.
Och jag fick en väldigt stark känsla av när jag läste den här texten att det är det som är ärendet så att säga som hon har här.
För
det är inte hennes fel, det är någon annans.
Att både Moderaterna och Sverigedemokraterna i sina valanalyser efter förra valet var att man förlorade kvinnorna och Moderaterna framförallt då i storstäderna. Och jag menar, det är samma, de har inte gjort någonting åt det.
Nej.
Och nu så kommer det förmodligen inte att räcka med bara de arga bensinglada männen.
Nej, och där kan man vara lite krass och säga så här. Sen förra valet så har ett antal hundratusen människor lämnat Tidöpartierna och säger idag att de ska rösta på ett rödgrönt parti. Så hela valrörelsen handlar ju om att hålla kvar dem hos de rödgröna partierna. De lämnade Tidöpartierna för de inte gillar SD.
Mm.
Vad gör då M och KD, SD? Ja, de lovar att SD är surrat vid masten. De kan inte rösta på ett enda högerparti utan att få SD. Och det säger de till dem, några hundratusen människor som har lämnat Tidö för att de inte ville ha SD. Alltså som valstrategisk idé så skulle jag säga att det här är inte jättesmart. Alltså det här är, och jag tänkte på det här när de presenterade sitt regeringsalternativ och sa liksom, nu har vi ett regeringsalternativ och de rödgröna har inget regeringsalternativ. Nu har det gått några månader, de rödgröna har gått upp, det här gänget har gått ner. Jag tror exakt det är det här som är orsaken. De här mittenmänniskorna vill inte ha SD, de vill inte ha SD innan. Nu har de liksom lovat dem SD. Och då har du cementerat istället det rödgröna laget.
Men också, alltså apropå då kvinnor och sådär. Alltså de behandlade ju Ebba Busch väldigt illa. Jag förstår att hon är arg. Alltså i den här överenskommelsen, alltså Moderaterna och SD, att man skulle få ministerposter. Och även Åkesson med Mohamsson.
Mm.
Alltså,
det är många,
mycket bakom ryggen på henne.
Bilaterala överenskommelser inom tiden.
Precis, och rent matematiskt har hon också anledning att vara skitsur. För att jag menar, om Åkesson får som man vill att man ska få proportionerligt antal ministrar, så är ju det hälften av ministrarna. Och då handlar det om kanske två stycken ministrar från KDs håll. Så att det blir ju verkligen en förlust för henne.
Ja, han förhandlar bort.
Nej, men alltså, om jag var kristdemokrat så skulle jag nog fundera på att byta sida. Alltså jag skulle nog fundera på att dumpa det här gänget helt enkelt och börja signalera den typen av saker. Därför att enda sättet att få Moderaterna att börja bry sig om Kristdemokraterna, det är att börja säga att de inte kan ta dem för givet. För att de kan göra som du säger, Jonna, det är ju för att de tar henne för given. Hon har ingenstans att ta vägen. Så att hon skulle nog behöva göra lite det Vänsterpartiet gör. Att börja ställa krav på de andra. Jag menar, hon skulle kunna ställa kravet att de ska ha fem ministrar. SD, om Moderaterna vill lova bort ministrar till SD, då får de lova bort sina egna ministrar. De kan inte lova bort hennes.
Absolut.
Jag menar, hon skulle kunna ställa den till
några
krav. Eller
att hon ska ha utrikesministerpost.
Ja, är det sant? Alltså, hon skulle behöva ställa krav. För just nu tar ju alla bort för givet. Och då blir hon ju meningslös i spelet, liksom. Och just att både L och M har haft presskonferenser där de inte har med henne och liksom lämnar ut henne.
Det är otroligt fräckt. Men ja, nej, hon borde göra en större affär av det här helt enkelt. Alltså inte låta sig bli satt i hörnet.
Men vad tror ni, finns det någon risk eller chans beroende på hur man ser det att Kristdemokraterna liksom lämnar Tidöblocket?
Inte innan valet.
Är hon så nära?
Nej, inte innan valet.
Efter valet?
Alltså det finns ju alltid ett spöke i svensk politik. Och det är ju mittenregeringen. Och det är ju bara Svenska Dagbladets... Nej, förlåt mig, vad heter de?
Dagens Nyheter.
Dagens Nyheter heter de, förlåt. Dagens Nyheters... Ja, men same. Nej, men det är Dagens Nyheters ledarsida som vill ha liksom M och S. Och det kommer ju inte hända. Det hände vid kriget förra gången. Men det är klart att det finns andra konstellationer. Mm. Alltså det finns liksom MP, KD, S varianter, C. Alltså det finns ju det mittengegget av partier, L om de kommer in. Alltså de partier egentligen som var kärnan i januariavtalet, decemberöverenskommelsen. De finns ju där liksom så, va. Så att det är klart att det här stenhårda blockpolitiken som Tidö försöker argumentera för, den är ju lite hittepå också. Så, ja. Att, så det är klart att det finns andra alternativ.
Alltså det är ingenting som vi på ledarsidan önskar. Vi vill ju ha ett rödgrönt, en rödgrön regering.
Egen majoritet åt S.
Ja, ja, absolut. Nej, men jag menar, vi har precis fått igår kväll att det blivit en beskedet att det blivit en ny regering i Danmark.
Mm.
Och Mette Frederiksen har lyckats förhandla fram en mitten-vänster regering kan man väl säga. Mm. Där det är deras vänsterparti och det här
socialliberala
socialliberala partiet. Mm. Och sen är det Moderaterna då med Lars Løkke och Rasmussen. Och det är väl mer ett pragmatiskt mittenparti så.
Mm.
Idag. Och jag menar, ja, det är så himla mycket som i svensk politik som tar efter Danmark ju. Så att om det går i den tangentens riktning så kanske det blir något liknande om alla håller uppe sina röda linjer när det ska bildas regering, att vi får något liknande i Sverige. Och mm. då skulle ju Ebba Busch kunna ta en Lars Løkke Rasmussen-roll.
Mm.
Alltså bli en vågmästar parti.
Fattas bara en pipa.
En cig.
Cig funkar också. Men pipan är bättre.
Men det finns ju ett annat spår på det. Om man ska ta det spåret i botten. Det är ju också att om SD och M behandlar andra partier som de har behandlat L och behandlat KD, då framstår ju de som så här nidbilden av hur Socialdemokraterna behandlade andra partier förr. Alltså det här liksom dels blanda ihop sina egna partier med staten, vilket ju så här trasmattor och hönshus och annat visar. Men sen också det här med att man skiter helt enkelt i vad andra tycker.
Och sådana är absolut inte Socialdemokraterna
längre. Jo, det är Socialdemokraterna.
De har lagt det bakom sig helt. Men de har gått krympt. I terapi.
Nej, de har inte gått i terapi. Alla mekanismerna finns kvar, men de har krympt.
Mm.
Men det har, om man tittar på alltså, M och SD, de är ungefär 40% ihop. Liksom. Och frågan är liksom, om det är så att det finns ett läge när alla andra partier har tröttnat på det där. Det har ju hänt med S. Och lite så undrar jag om inte liksom de här SD och M har blivit lite the resume stain.
Mm.
Att det är så negativt, det är så destruktivt liksom, hela tiden. Mm. Att efter ett tag så måste liksom det övriga aspekten helt enkelt lacka ur.
Mm.
Så. Och då undrar jag vad som kommer hända liksom i förlängningen av KD, L, alltså C. Alltså vill man hänga med de där liksom sura människorna i rökrutan liksom, mm. som är oförskämda mot alla liksom? Alltså det blir också knepigt.
Mm, det är lätt att springa iväg i fantasin, men gud vilken turbulens som kan vänta i höst. Alltså.
Mm.
Om det går åt det håll vi misstänker, alltså, då kommer ju inte Kristersson sitta kvar, kommer Åkesson sitta kvar. Alltså det kommer hända så otroligt mycket. Vi kommer vara förmodligen i ett helt nytt
alltså fortsätter Moderaternas siffror. Då är vi ju tillbaka i 2002 när Moderaterna fick 15% och det blev liksom fullständigt kaos. Liksom. Och jag menar, anta att Moderaterna förlorar nu så, med de siffror som ser ut.
Ponera.
Ponera detta. Vad skulle de dra för slutsats om relation till SD i det läget? Alltså skulle de dra slutsatsen att tja,
lika
det här,
bra att suga upp i partiet.
Ja, men nu har vi kört liksom rakt in i isberget här med Titanic. Vad ska vi göra? Ska vi liksom försöka dra isberget med oss då när vi kör vidare? Liksom, vad ska vi göra? Eller ska vi dumpa det här och försöka något annat? Liksom?
Jag vet, men ur ruinerna så uppstår alltid något nytt. Alltså, då blir det liksom kanske allians 3.0 och med en helt ny version som inte är bra för oss.
Något annat.
Nej, alltså, ingenting som är bra kommer ju komma av Moderaterna. Det tror jag vi kan vara helt övertygade om. Men frågan är bara hur rörigt det är innan liksom.
Något annat som är intressant som har hänt är ju att Centerpartiet inte längre vill ha marknadshyror. Det är ju en ganska viktig symbolisk grej också eftersom att det var marknadshyrorna som var liksom det stora bråket förra gången de skulle förhandla med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men sen också att Miljöpartiet har nu sagt att de inte vill höja bränslepriserna just nu. Är det här liksom ett tecken på att de kanske börjar mjukna lite? Eller?
Jag tror det är ett tecken på att de vill sitta en regering tillsammans med Socialdemokraterna som inte kommer att acceptera den där typen
allt
av saker.
Allt kretsar kring Socialdemokraterna.
Ja, men alltså, det var ju
solen som allting kretsar kring. Liksom.
Det känns som jag överutnyttjat ordet fräckt i den här podden. Men återigen, det var oerhört fräckt av Centerpartiet att leverera så mycket nyheter under helgen när vi var lediga. Men det var ju bland annat det här med marknadshyror, det var den här kampanjen som Centerpartiets partisekreterare hade med,
just det, med
Tobias Baudin som är motsvarigheten i Socialdemokraterna. Och sen så var det ju också lördagsintervjun i Ekot där Elisabeth Handringqvist var intervjuad där hon också liksom, alltså var väldigt tydlig med att Ulf Kristersson i princip är en förlorare. Han är inte en stark ledare.
Mm.
Utan att det är Magdalena Andersson som är den rimliga statsministerkandidaten. Och sen har vi också han, senioren i partiet, Anders W. Jonsson, ja, som sa ju att man mer formellt borde ställa sig bakom Magdalena Andersson som statsministerkandidaten. Så det var en otrolig förflyttning man gjorde under helgen, men som skedde då lite under, alltså där media inte är på tårna direkt.
Nej,
men där tänker jag att en sån som han, hans utspel där, när han säger det, den typ, det, sånt där är ju sanktionerat. Det är ju liksom som när Stefan Löfven går ut och säger någonting, det gör han ju inte om man inte har kollat det liksom med ledningen. Så det är klart att det här är en signal som är stark. Sen tror jag också att den signalen betyder en annan grej, och det är att Centerpartiet är ju en folkrörelse, så de har ju förankrat nu en linje som de inte hade förankrat innan. Och när de har förankrat saker, då brukar de inte ändra sig. Så det finns någonting, det är en riktigt stor förändring av svensk politik om de börjar liksom förflytta sig på det här sättet. Marknadshyror är ju en av de dummaste idéerna som någon har haft på länge. Alltså du skulle höja hyran för 3 miljoner människor. De flesta av dem har rösträtt. Och det är som valfråga fruktansvärt dumt. Nu dumpar de den. Vi får se om någon annan tar upp den. För det också funderade jag på när jag såg det där. Det kanske är någon annan som vill vara standardbärare för
marknadshyrorna. Liksom,
ja, det här väldigt farliga. Det är ju ett förslag som traditionellt gör att du förlorar val rejält.
Liksom. Men det kanske är någon annan som vill plocka upp
ja,
den.
Ja, men till exempel Liberalerna kanske. Jag förväntade mig faktiskt att de skulle plocka upp den. Och sen väntade jag nästan att Liberalerna skulle plocka upp flatskatt också.
För de har kommit med, i farten.
Ja, men ändå i farten så här, fler miljardärer, platsskatt, bredare trottoarer, liksom.
Alltså, alkohol take away.
Alkohol take away från fikarummet på dagis. Alltså det känns ju som att Liberalerna är liksom på väg någonstans i den riktningen liksom.
Ut i galenskapen.
Ja, men lite så. Det blir, de måste få uppmärksamhet och sen blir det bara konstigare och konstigare och konstigare. Ja, liksom. Men
det är intressant att ni nämner Liberalerna. Alltså, de är redan helt ut... fas. Alltså, de är helt
innan de föreslog i platsskatt.
Ja, men alltså, de är inte med i debatten längre. Nej, alltså, de har straffat ut. Ja, men de har straffat ut sig. De har bara kommit med konstiga förslag och sen hela den här kramen och det lyfter inte. Nej, men då är ingen intresserad av dem. Alltså, de räknas ju knappt in i mätningar längre. Eller när man kollar på regeringsalternativen, och då är ju de inte med i, de får ju kommer inte in i riksdagen.
Det känns verkligen som att alla har bara accepterat att de kommer åka ut nu. Det känns, visst känns det lite så, att särskilt om man jämför med förra gången så var det ju inte alls så. Alltså, nu är det...
Men jag tänker att det är ganska intressant, för den som såg till att de åkte ut, det var ju den som drack whisky med Åkesson på Tidö slott och sålde ut Liberalerna. Det är ju där de åker ut. Den som får skulden för alltihopa, det är ju Simona Moamsson.
Precis.
Ja, men så det är lite orättvist.
Ja, men jag läste också Expressens intervju med Dominika Peczynski som står på tur för att ta Gulan Avcis plats i riksdagen. Och hon hade ju sagt till Aftonbladet att Jan Jönsson, den här starke mannen i Stockholm, hade
försökt... Gängens värsta fiende.
Japp. En rätt härlig, gammeldags socialliberal. Att han hade liksom verkat i kulisserna för att manövrera bort Dominika, för att placera Paulina, vad heter hon, jämställdhetsminister?
Brandberg
istället. Som sen kunde, Jan Jönsson kunde dementera det, han hade inte ens kontaktuppgifter till Paulina Brandberg. Och sen så var Dominika då intervjuad stort i Expressen, men då var det så här, nej, hon vill inte prata om politik, hon vill prata om sin nya lägenhet som hon har renoverat. Och det känns också så här, du är på vippen att komma in i riksdagen för ett krisande parti som behöver all uppmärksamhet de kan få för politik. Men att inte ens hon vill...
Kolla mitt parkettgolv.
Precis. Lyxrenovering av lägenhet.
Alltså apropå loser-mentalitet, när man redan har insett att det är för sent, så när folk googlar på mig efter valet vill jag inte förknippas med
exakt
det här partiet.
Min tanke.
Ja.
Men alltså, fråga, för Liberalerna, om Moderaterna kommer att ha sammanbrott efter valet och Kristersson får ta sin trasmatta och gå och sådär. Alltså, Liberalerna. Tänk det liksom landsmötet när de ska förklara varför den här strategin var jättebra. Liksom. Hela de borde ju rensa ut hela partiledningen. Och den blev ju knappt vald. Alltså, hon är den enda som blivit vald och nästan inte blivit vald, men utan motkandidat. Vilket ju nästan inte är möjligt. Liksom. Men det var ju på vippen att hon inte blev vald på landsmötet, trots att hon inte hade en motkandidat. Alltså, så tänk,
då kommer alla de här
nästa gång, liksom,
som har flytt till civilsamhället, alltså hon Jun och Blom och mm. som är från Rädda Barnen nu och Anna Starbring som är.
Men tror du verkligen?
Alltså, de kommer börja.
Eller vet du, de heter mindre civilt försvar, civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar, sludder, precis.
Nej, men alltså då kom, och Birgitta Olsson, hon är väl redan förlorad i Centerpartiet då, antar jag. Mm. Men undrar om de kommer liksom komma tassandes tillbaka då till och försöka sopa ihop resterna.
Men vem vill sopa ihop resten av Liberalerna? Ärligt talat, alltså, vad ska man med dem till?
Ja.
Nej.
Det kommer väl in någon man då som startar om. Alltså det blir väl som liksom Brexit. David Cameron fuckar upp. Sen får Theresa May göra sitt bästa, blir totalt magplask och sen så har man liksom låtit någon kvinna ta smällen.
Ja.
Tror inte.
Alltså jag vet inte. Jag tänker att det låter
inte för rimligt. Det gick så bra för de som kom efter Theresa May, men lite mer modellen liksom.
Men jag tänker ju att Liberalerna på ett sätt också vill vara någonting i svensk politik. Alltså de kanske vill vara partiet i Stockholm som är Liberalerna, eller de kanske vill vara Göteborgs Liberalerna, eller de kanske vill vara någonting. Alltså de måste ju hitta någon slags identitet efter det här. För just nu är de partiet som var dörrmatta åt SD och som väljarna dissade liksom för att dörrmattan blev liksom för platt. Så. Det blev inte liberalt överhuvudtaget. Och det på något sätt, de måste ju ifrån det i så fall. Då måste de ju signalera liksom ett brott med det på något sätt. Alltså det,
vad hände senast ett parti åkte ur riksdagen? Var det Nydemokrati? Eller?
Ja, Nydemokrati åkte ju ut. Men Miljöpartiet åkte ju faktiskt ut mellan 88 och 91-94 åkte Miljöpartiet ut.
Ja, men efter det var det väl.
Sen var det Nydemokrati som åkte ut.
Och de försvann ju sen.
Det är möjligt demokrati, att alltså, Nydemokrati upplöstes ju dock i sina beståndsdelar. Miljöpartiet var ju mitt riktigt parti.
Mm.
Även om de var nystartade så var de ett riktigt parti. Och de kom ju in igen sen och bevarade, för de hade en organisation kvar. Nydemokrati upplöstes ju liksom. Det tror inte jag Liberalerna gör. Men däremot så undrar man ju, de här falangstriderna, tänk om de går med i Moderaterna allihopa och förstör Moderaterna istället. Alltså de bråkar ju så fruktansvärt, de här Liberalerna.
Mm.
Så att man undrar ju om något annat parti vill ha dem verkligen. Liksom. Vet
de
vad
fick
ni gör?
Ju en stor tillströmning, påstod de ju, av medlemmar. Men de kommer väl från Alexander Bards, vad var det han var med?
Medborgerlig samling.
Oj, han också.
Så frågan är hur mycket sant av allt det där, det undrar man ju lite.
Ja, man undrar det. Men även den diskussionen har bara runnit ut i sanden. Ja. Ingen bryr sig.
Nej,
ja.
Det är spännande. Vi måste ju också prata om hönsgården. Birgitta Ed, precis. Birgitta Ed, statsministerns fru, ville ha höns på Harpsund.
Förlåt, men Expressen hade ju en underbar rubrik. Orden. Birgitta Ed vill ha höns. En order.
Ja, men det är ju det som är så kul att när de har granskat de här mejlen och också deras tidigare granskning när det var brödspade och knäckebrödskulptur och trasmatta och allt sånt där.
Alla var det väl med knäckebröd?
Nej, det var en skulptur. Knäckebröd.
Det var en skulptur.
Okej, men jag sa brödspade. Ja. Fokus. Men nu handlar det om hönsgården. Nej, men att det är så kul att de skriver ju i den här granskning nummer 2 nu att det är väldigt tydligt att det är hon som styr, alltså trots att hon inte har någon formell roll ju. Men att det är hon som roddar all inredning på Sagerska, det är hon som roddar allt på Harpsund liksom, och lägger i princip beställningar från statens fastighetsverk liksom, på att de ska bygga någon jävla biodling vill hon ha också, men det säger hon faktiskt nej till, för hon säger att vi har inte riktigt kapacitet att hantera bin. Och är det
sticks.
Ja.
Eller nya bits.
Nej, ja, jag vet inte. Men frågan då, alltså, tror ni att väljarna bryr sig om detta? Eller är det bara så att man tänker att alla gör så?
Nej, Anders? Jag tror att symboler av typen brödspadar, knäckebrödskulpturer och synnerhet hönsgårdar tror jag har ett... Det är som det här förskolan som bjöd på knäckebröd istället för mat. Liksom.
Det är alltid knäckebröd.
Ingen kommer att glömma den förskolan. De fick väl byta namn sen. Liksom.
Eller den där med blöjorna.
Eller blöjorna, så fick de också byta namn sen. Och så. Det här kommer alla kommer att förknippa Kristerssons regering med en hönsgård. Alltså du kommer aldrig komma ur den. Den är för visuell. Mm. Och bilderna var ju, det var ju inte bara rubriken som var rolig. Bilderna var ju hemska. Det var ju statsministerparet och diverse höns. Alltså, du får aldrig ur det här i huvudet sen. Nej, men alltså,
jag såg att Håkan Juholt försvarade ju det här.
Jaha, gjorde han? Ja, jag missat.
Men jag kan tycka att han har rätt i det. Alltså, det är väl trevligt med lite säsongshöns. Men det som sticker i ögonen är ju att de skickade notan till...
Ja, ja, de säger ju då att det inte var meningen, att de liksom ville betala för det själva. Men de har ju uppenbarligen liksom inte direkt grävt i det för att leta, eftersom det kostade 17 000.
Det kan mycket väl vara sant att de vill betala både trasmattor och möbler. Nej,
det
och allting.
Det har de aldrig påstått.
Men är de inte uppe i någon sån här 700 000 i någonting?
Jo, på Harpsund var det ju det.
Alltså minst, för Harpsund var det ju också två badrum, 500 000 styck renoveringar. Alltså det är ju enorma summor som
de får väl summera det här.
Ja, någon får göra det.
Men jag tänker en annan fråga i det här. Det är en formalia tråkig synpunkt, men hur har hon rätt att beställa saker av Statens fastighetsverk?
Nej, det är verkligen intressant. Alltså det finns ju paralleller till hur man ser på de här medföljande. Alltså vi har ju tidigare diskuterat talmannen som tog med sin fru på diverse resor över hela världen och liksom betraktade henne som nästan någon slags
presidentfru.
Och även Birgitta Edverka själv betraktar sig som det.
Mm.
Att hon tar sig enorma friheter som man har svårt att se Magdalena Anderssons man Rickard, jag vet inte ens vad han heter efternamn. Han är liksom så
anonym.
Nej, men precis, att han skulle komma med massa krav. Det finns liksom inte på kartan.
Men jag tänker också en annan sak, och det är att vi är ett kungadöme. Alltså, så det finns ju en familj som är den representativa familjen.
Men
det är ju kungafamiljen.
Mm.
Och nu har vi talmannens familj också som ska representera Sverige och flyga runt och så. Sen har vi statsministern som ska beställa hönsgårdar. Och liksom, någonstans, det här är ju inte Sverige. Det här är ju en jävla knäpperi.
Nej, och sen
liksom,
om vi går ner lite till ministrarna, så har ju de också skott sig på olika sätt. Alltså, nu senast var det ju han Erik Slottner som hade köpt vindkraftaktier och suttit med liksom i besluten kring... Ja, satsningar.
Så det här att de får köpa aktier, ministrarna, alltså, det borde man ju nästan förbjuda dem att göra medan de är ministrar. Alltså.
Mm. Ja, och det var först efter granskningar som till exempel Maria Malmö Stenergard sålde av och satte dem i fonder, och även Benjamin Dosa gjorde väl det. Men det är någonting i så här, jaha, nu har jag chans att tjäna lite extra pengar, att den impulsen finns. Alltså det är, ja, brist på bättre ord för att säga att det är osvenskt.
Mm.
Men jag tänker på det här med hönsgården. Alltså, jag tror bara vi har sett början av hönsgården. För jag tror att nu har alla journalister insett att det finns något roligt att granska här. Så jag undrar om inte det kommer att ske liksom fler granskningar av samma typ. Vissa kommer att slå snett. Jag såg någon granskning som TV4 hade gjort, tror jag, som var att ministrarna har läst språk, och så gjorde de en grej av det. Jag tycker de ska läsa språk, för jag vill att ministrar kan prata med andra. Så att jag tänker att jag är inte särskilt arg för den saken. Men vi kommer att se en väldig massa sånt nu som rullar ut här. Du kommer att granska taxiresor och språkkurserna och liksom semestra, vad de har gjort, och liksom andra kostnader, kringkostnader så här, som är. Och det är klart att den debatten ett valår för en regering måste ju vara en absolut mardröm. För alla kan relatera till det.
Absolut. Liksom. Och sen om man ska vara riktigt elak, och det är vi ju aldrig.
Nej.
Men bilden som Socialdemokraterna verkligen har hamnat in är ju att Kristersson är en svag ledare.
Mm.
Och nu hakade ju Tand Ringqvist på det, och det är ju fler, det kanske har skrivits på en viss ledarsida också ibland.
Mm.
Och nu sätts ju också bilden av att han är liksom han blir lite hunsad överallt. Alltså förstår ni, både på jobbet och hemma. Det stärker,
don't go there.
Nej, men det stärker liksom en lite taskig bild av honom.
Alltså det bilden som finns av honom är ju också att han är lite lat. Det är inte han som köper trasmattorna hem.
Han vill bara äta äggen. Sköt dem.
Men det här med att, vad tanken att de skulle sköt hönsen själva då? Alltså,
ja.
Men alltså, för grejen är ju den att Harpsund är ju en semesterbostad. Höns kräver väl daglig passning?
Jo, men det var det ju också.
Det
stod ju i de här mejlen att hon bor ju i princip där, alltså veckor i sträck.
Alltså under sommaren.
Under sommaren.
Ja, under sommarhalvåret.
Och då ska hon sköta hönsen varje dag.
Ja, men det är inte konstigt. Det är många som har höns över sommaren.
Mm. Jag tänkte att det var konstigt eftersom det var statsministerns officiella representations eller vet du, officiella bostad. Jag tänkte så mycket om själva hönsen då. Men är det inte lite konstigt att det är det de ska ägna sommaren åt?
Absolut,
då,
men hellre höns än kanske lamadjur.
Och bättre på Harpsunden på Sagerska.
Men har man inget annat för sig än att sköta höns som man är då statsministerparet som då ska du vara?
Skulle ha semester.
Man måste få chilla på sommaren.
Jo, nej, det säkerhetspolitiska läget och annat är ju inga problem, så det är lugnt. Ja. Kan chilla på.
Ja, men jag tycker det är ju någonting, så här, sakerna var för sig hade det inte behövt vara så farligt, liksom att man renoverar badrum, så här, inget farligt nej. I sig, att man vill ha en hönsgård där, inget farligt i sig, men det är liksom tillsammans allting, och när man ser liksom tonen som är i de här mejlen, där det är att hon klagar på att lamporna på Harpsund i matsalen ser ut som något från något hotell på 80-talet, kan vi byta ut dem snälla? Alltså det är någonting med den tonen som gör att det blir allt ska vara från Svensk Tenn, och vi ska byta ut alla kuddar och mattor, och någon ska komma hit och serva oss med tygprover för en duk. Alltså att sammantaget så är det den här synen på liksom både det här lite föraktet för liksom arvet som finns där, att
absolut.
Det kanske ska vara lampor från 80-talet. Men, liksom.
Ja, och då har vi inte ens rört den här student... Nej, precis. Eller vad man, alltså dottern som bjöd in vänner och satt och drack bibb i ekan i Harpsund och så vidare. Så att det finns ju
vuxna dottern.
Man har en konstig syn på liksom, alltså man tänker inte att man lånar det liksom, utan man tänker att det här är mitt landställe nu.
Och i Expressens granskning var ju också att man ordnade tennis-event för släkten.
Ägerskan som gifte sig där och vad det var. Alltså det, men det finns ju också någonting, tycker jag, i den här hönsgårdsmetaforen liksom, som ju är farlig för regeringen. Därför att det är ju också på något sätt det är så frikopplat från den politiska värld som alla vanliga människor lever i. Du kan beställa en hönsgård för 16 000 så kommer någon dit och fixa den åt dig.
Det var ju liksom bara en del av det som kostar 16
000. Ja, 17. Det som, 17 var det, ja precis. Nej. Men att liksom den här världen, du kan bara be om saker så får du det liksom. Mm. Och så andra människor som då har liksom fått 30% högre matkostnader, dyrare mediciner, sänkt A-kassa, tandvården har försvunnit, alltså, och så ser du liksom det här lyxlivet liksom, som bara, du bara beställer det här med att en trasmatta kostar 60 000, jag menar, det är sån här.
Ja, men vi ska säga att det var liksom en hantverksmatta, så att det var inte
absolut.
Bara så att det var liksom,
men de flesta människor har ju trasmatta på landet eller trasmatta någonstans liksom så, och vet ju att det kanske inte är 60. Det är inte självklart att det är det skattebetalarnas pengar ska gå till.
Nej, men, och jag vet inte skattebetalarna som ska betala för deras liksom hantverksmatta.
Så. Nej, och sen när de, ja men det är så här, vad ska man säga, monstruösa siffror, alltså som de skulle byta klädsel på utemöblerna, då var det 170 000 bara i konsultkostnader för Harpsen. Alltså, va?
Ja.
Ja, hur är det möjligt? Men det är kanske inte de ska belastas för, men det är bara läggs till, för det är så många, nu kommer jag liksom på det här med gymmen också som han har köpt både till Harpsund och Sagerska för 500 000 styck ungefär.
Ja. Alltså man kan träna för maraton.
Ja, det bara läggs på en hög som blir för mycket.
Ja. Bra med ägg då om man tränar till maraton.
Protein, det är bra, springer man fort av maraton.
Precis.
Jag trodde man skulle ha kolhydrater då.
Ingen aning. Mm. Lite av varje kanske bäst.
Tallriksmodellen.
Ja,
men jobbigt.
Med de bevingade orden att maraton verkar jobbigt. Kanske
det
är dags
inte
att
om man gör det som Instagram-bild då, men om man skulle sprungit det på riktigt.
Nej, det kan vi göra på Aftonbladets ledarsida också. Kanske vi får lägga upp efter.
Jag ska lägga upp en sån. Anders springer på maraton.
Jag funderade faktiskt på om vi skulle göra det.
Det ska vi
lite
inte
kul.
Göra. Det var en
jag är ändå
idé.
Sociala medier ansvarig.
Ja, det var en jättedålig idé faktiskt.
Det hade varit kul.
Inte kul alls faktiskt. Glöm den idén.
Så, då var vi klara för den här veckan. Tack så mycket Anders och Jonna.
Tack, tack.
Tack, tack.
Och jag heter Susanna, och tack till er som har lyssnat den här veckan. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.